Det är onsdagen den 22 mars. Jag heter Andreas Eriksson. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Idag ska vi prata samtida arkitektur. Är det som byggs idag fult eller vackert? Vem har i så fall rätt att avgöra det? Är frågan ens relevant? Finns det ett avstånd mellan arkitekturprofessionen och etablissemangets syn på skönhet och den syn som vi vanliga dödliga har? Det är några frågor man kan ställa sig. Nya byggnader har ju alltid engagerat människor och sedan ett drygt decennium pågår en intensiv diskussion som via sociala medier har läckt in på både kultursidor och i den politiska diskussionen. På vissa håll vill kommunpolitikerna i högre utsträckning att det ska bestämmas i vilken stil nya hus ska byggas. De ska då helst byggas i gammal stil, tycker många politiker. Vad får vi då ut av det här? Det ska vi försöka klura lite på idag, tänkte jag. Och med mig för att göra det har jag tränade gäster. Jag sitter här med Henrik Nerlund som är arkitekturhistoriker och sekreterare i Stockholms skönhetsråd. Välkommen hit, Henrik.
Tack så mycket för det.
Och så har jag med mig Kajsa Söderström, byggnadsingenjör och konstvetare. Välkommen du också, Kajsa.
Tack, tackar.
Och Lars Anders Johansson, journalist och kulturdiversarbetare som skrivit mycket om just arkitektur, bland annat i tidningen Fokus. Välkommen också du, Lars Anders.
Tack så mycket.
Vad ska man då börja här? Det hade jag lite problem med när jag grundade på manus här. Men jag tänkte att vi ska börja med dig, Kajsa. För du skrev en debattartikel i GP i helgen som jag tyckte var intressant. Och du utgår då från att många hävdar att samtidens hus är så fula jämfört med hur man byggde förr. Men det håller du inte alls med om i den debattartikeln. Varför inte?
Jag talar inte om själva sak eller om själva smakfrågan, utan snarare att vi ska sluta diskutera arkitektur enbart utifrån den estetiska parametern. För det är så mycket annat som gör arkitektur till arkitektur. Det är inte bara yta.
Okej. Okay. Så som vad? Vad är det mer?
Det är till exempel påverkan på stadsrummet, hur det påverkar hur människor rör sig. Det är funktion, till exempel. Mm.
Men de här människorna då som så här, bara pratar yta, vi kan ju tänka oss den typiska lokala Facebookgruppen där man säger, titta vilket fult hus, så smäller man upp med Photoshop. Titta vad fint det hade blivit om vi hade satt Strandvägen 18 här i vårt centrum istället. Alltså, vad är det man missar då, så att säga?
Återigen, när man fastnar bara i ytan, man ser inte staden som en helhet utan man stirrar sig blind på enskilda byggnader. Mm, okay. Det tycker jag är ett problem eftersom att vi lever i en stad och en stad är som en organism. Så man kan inte bara sitta och titta på ett hus.
Men om man tycker ändå att dagens hus är fula då, får man inte säga det?
Jo då, man får tycka precis vad man vill. Mm. Men det är inte den utgångspunkten jag tycker att vi ska ha i en arkitekturdebatt. Att bara prata yta. Givetvis så måste man få diskutera det estetiska också. Men inte bara låta det stanna där. Det var ett större grepp.
Okej, okay, men då är jag nog med ungefär vad du menar. Gå vidare till dig, Lars Anders. Jag vet ju att du har skrivit om det här, den här debatten kring estetiken och arkitekturen. Kan du ge oss lite en inledning? När började man bråka om det här? Eller har man alltid gjort det?
Så jag skulle väl säga att man började efter Stockholmsutställningen 1930 egentligen. Så den modernistiska arkitekturen har alltid, endast när den slog igenom på bred front, varit föremål för debatt och något av ett elitprojekt. Och i opinionsundersökningar och liknande som har gjorts ända sedan 30-talet egentligen, så har det varit, vad ska man säga, Henrik får rätta mig om jag har fel här, men någonstans mellan 60-75% brukar föredra olika typer av traditionell arkitektur generellt sett. Och det här avspeglas ju också, om vi tittar på småhusmarknaden till exempel, där faktiskt slutkundens preferenser får genomslag i det som faktiskt byggs, så ser väl proportionerna ut ungefär på det sättet att ungefär en fjärdedel av de nyproducerade småhusen som då beställs av slutkunden, den som ska bo i huset, har någon slags modernistisk stil i en väldigt bred bemärkelse. Och ungefär 3 av 4 är byggda i någon slags ganska traditionell stil. Och min misstanke är väl att de slutkunderna hade påverkan på vad som också byggdes i form av flerbostadshus till exempel, eller kontorsfastigheter eller institutionsbyggnader. Det vill säga de som ska leva och verka i husen. Ja, då kanske utformningen hade sett annorlunda ut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men nu är du inne på den här estetiska dimensionen som Kajsa säger att man inte ska fastna i. Vad tänker du om att man borde liksom fundera mer på vilken funktion ska husen ha eller byggnaderna ha?
Jag ser inte att det finns något motsatsförhållande mellan de här sakerna alls. Alltså, jag är ju väldigt intresserad av den estetiska dimensionen också. Jag blir ju glad när jag ser någonting som jag tycker är vackert oavsett stil. Och jag blir förbannad och upprörd när jag ser någonting jag tycker är fult. Och jag skulle inte vilja bli berövad den känslan. Så estetik är väl fantastiskt intressant, och jag tycker vi ska prata ännu mer om yta och ännu mer om fasader, men däremot inte mindre om de andra sakerna naturligtvis.
Men vad säger du, Kajs, om det här? Nu kommer Lars Anders fram här med estetiken som liksom bredform. Alltså, är det någonting han missar när han bara vill prata, eller vad tänker du?
Jag vill understryka att jag inte bara vill prata om estetiken. Nej, men jag vill att vi ska prata mer om estetiken.
Ja, absolut. Och där handlar det också om kvalitet på materialval. Och alltså en känsla av att byggnaden är gedigna, för det är det som känns som att det är mycket av kritiken mot det som byggs idag, är att det ser lite tråkigt och dött ut. Och det är också en kostnadsfråga att man sparar in på material. Mm. Och då blir ju slutresultatet därefter. Att då ser det lite tråkigare ut, och det är därför man gillar de här äldre byggnaderna också, för de är byggda med liksom, inom citationstecken, riktiga material.
Mm. Vi ska släppa in Henrik här. Jag ska börja med att presentera dig själv och skönhetsrådet. Vad är det ni gör? Vad är det, så här, er funktion i när det gäller hur städer då Stockholm ska se ut?
Ja, vi fungerar ju som, vad ska man säga, stadens eget fristående expertorgan som granskar alla planer. Mm. Så oavsett vad som ska byggas var egentligen i Stockholm, så är vi med och tittar utifrån olika parametrar. Några av dem har ju lyfts upp här. Funktion, naturligtvis estetik, men allra viktigast är ju, vad ska man säga, stadsrummet, hur staden ser ut som helhet, stadsbilden. Det är de viktiga frågorna i det som vi arbetar med. Och jag skulle gärna vilja hoppa rakt in i den här ganska spännande diskussionen.
Mm, varsågod.
Om jag får det. För jag skulle vilja flytta den här startpunkten som Lars Anders satte till 1930. Jag skulle vilja dra den 100 år längre bak i tiden. Och kanske en längre bak än så. Men 1828 tror jag va, så skrev en då ganska framstående tysk arkitekt, Heinrich Hübsch, en bok som fick stort utrymme som heter I vilken stil ska vi bygga? Och den boken var en början på en kritik mot nyklassicismen, som hade varit en stil som mycket hade byggts i. Framförallt då efter att Aten hade blivit till åtkomligt igen efter att Grekland hade blivit fritt från det osmanska riket då för västerländska arkitekter. Och det visar väl ganska tydligt att den här diskussionen om stil och utseende är någonting som är en del av arkitekturdebatten. Sen kanske inte det är den allra viktigaste delen, för det finns många andra delar. Men ser man till 1830-talets debatt, så går ju den debatten egentligen att följa vidare genom årtiondena. Man kan väl säga att den kritik som riktats mot funktionalismen, modernismen, som Lars Anders nämnde, den ledde ju sen fram till ett annat ideal med postmodernismen. Sen fick vi en ny funkis våg, och idag kan väl egentligen säga att det som vi pratar om när vi pratar om gammal stil är ju egentligen en slags ny postmodernism som är det som diskuteras. Så att det här är ju en debatt som pågått under väldigt, väldigt lång tid och kommer naturligtvis pågå framöver också. Sen är det kanske inte, som jag sa, den allra viktigaste delen i debatten om staden. Där skulle jag säga att stadsplaneringsfrågan, hur staden hänger ihop och fungerar, och vilka möjligheter den skapar för olikheter, är en betydligt viktigare fråga.
Jag håller faktiskt med. Jag har alltid föredragit stadsplanering framför arkitektur. Men nu är poddens ämne som den är. Vi får ta det en annan gång. Vi ska återkomma till det, för det var intressant att du talar om olika stilar och hur de reagerar mot varandra. Jag tänkte bara återknyta till dig, Kajsa, för att du är ändå så att när jag läser din debattartikel så skriver du så här att rita ett hus som låtsas vara något från sekelskiftet 1900 när det byggs idag, det är som att be om en varböld i stadsrummet. Det är ändå ett ganska liksom kraftigt sätt att uttrycka sig. Vad är det du, varför är det en varböld helt enkelt?
Vad jag egentligen menar där är ju att det kommer att sticka ut. Mm. Något så helt enormt, för det kommer inte se ut som ett hus från 1900, för materialen är helt annorlunda. För som man byggde förr, det är ingen som bygger så idag, för det är alldeles för dyrt. Utan det kommer ju fortfarande vara prefab-element, men med en då, fasad som ska se gammal. Så okay. det kommer att sticka ut där av den här varbällen.
Men då fattar jag lite mer, för att jag menar, Östermalm på 1880-talet, då hade man ju liksom mursmäckor heter de väl, alltså de kvinnor som klättrar upp med tegelstenar handgripligen och byggde. Alla ni som har läst mina drömmarstad vet ju det till. Det har vi ju inte idag, vilket gör att vi inte bygger på samma sätt. Ja, det förklarar lite för mig. Lars-Anders, du ville säga någonting här.
Ja, två saker. Dels, jag hörde ju Kajsa i Sveriges Radio som lovprisade en pastisch de har byggt i Karlstad, det nya kultur, en hommage till det sena 60-talets arkitektur.
Nej, en hommage till byggnaden som den står bredvid. Var det?
Som är från 60-talet.
Som är från 62.
Precis. Och alltså, jag tycker ju att vi ska bygga mer inspirerat av äldre stilar, oavsett om det är från 1962 eller om det är 1862 eller om det är 62 efter Kristus. Jag tycker att vi borde ha mognat så pass mycket nu efter 100 år av modernism att vi kan se modernismen som en stilinriktning bland många andra och välja helt fritt ur arkitekturhistorien. Och vad gäller, alltså vad vi inspireras av, och vad gäller detta med teknik och materialval, så har vi ju bättre möjligheter idag att bygga precis vad vi vill, hur det ska se ut, hur vi vill, än vad man någonsin har haft tidigare. Och det byggs ju en massa hus runt om i världen. I Tyskland till exempel finns det ju en stor rörelse nu för att återuppbygga de historiska stadskärnor som bombades sönder under andra världskriget, där man bygger på ett väldigt trovärdigt sätt i äldre stilar. Och då inte bara i klassicism naturligtvis, utan i alla möjliga historiska stilar. Ibland fastnar ju diskussionen också i att det bara skulle finnas ett binärt förhållande mellan å ena sidan modernism och å andra sidan klassicism, som att det var de enda två stiluttrycken som fanns, och det är ju också lite synd.
Vi ska återkomma till det. Ett ögonblick, Henrik, jag ska bara fråga dig, Kajsa. Nu säger ju Lars-Anders här, nu är du som byggnadsingenjör, så jag litar mer på dig här. Alltså, det inte går att det går alldeles utmärkt att idag bygga som man gjorde för, fast med lite annan teknik. Om du bara kort
absolut, det går. Ja. Men det är ingen som vill betala för det.
Nej, okej, okay, men bra, för då kan vi komma in på ekonomin. Henrik, vad har du att säga?
Nej, jag tänkte bara säga det att Östermalm lyftes här. Alltså, Östermalm fick ju väldigt mycket kritik under tiden som det byggdes under 1880-1890-talet, och man kallar det för ladugårdslandsstilen med liksom påklistrade festonger och gesimser och sådär. Så att det är ju en del utav arkitekturdebatten naturligtvis, kritiken mot det som byggs. Men jag tänker att det är svårt ändå att förbigå dagens, hur vi bygger idag och för vem och hur. Alltså, att bygga ett 1880-talshus idag är ganska svårt eftersom vi inte har herrrum och rökrum och jungfrukammare och så vidare.
Alltså, och inga smäckor.
Nej, och inga smäckor, utan huset är ju inte bara en utsida, utan en byggnad är ju en tredimensionell sak. Så att utsida och insida måste ju hänga ihop på ett eller annat sätt. Och en god arkitekt kan ju naturligtvis skapa någonting som där insidan och utsidan hänger ihop på ett alldeles utmärkt sätt. Men att det blir ett 1880-talshus, det blir det ju inte, utan alla hus som kommer byggas idag, det kommer ju vara samtida hus från våran tid.
Mm, men då återknyter vi till funktionen som vi pratade om tidigare. En sak jag undrar över, finns det ett glapp mellan så att säga arkitekturprofessionen och något sorts etablissemang, vad man där rent estetiskt tycker om, och vad sådana enkla människor som jag tycker om, vi som representerar vanligt folk? Lars-Anders, du har varit lite inne på det, är det så?
Det har ju åtminstone funnits ett glapp mellan de som har bestämt hur städerna ska utformas, och då pratar vi även stadsplaneringsmässigt, vi pratar om plan- och bygglagen, vi pratar om detaljplanemonopolet. Alltså, ibland kan jag tycka att fokus riktas lite för ensidigt på arkitektkåren. Dels ska vi komma ihåg att det finns ju arkitekter som ritar i helt andra stilar och inriktningar än den dominerande stilen. Dels så finns det ju andra aktörer som också har inflytande över vad som faktiskt byggs. Och jag skulle vilja säga att någonstans där, alltså under efterkrigstiden, så växte det fram en extrem likriktning när det gällde hur städerna utformades och vilka stilideal som råddes. Och jag tolkar väl den debatt som finns nu som en slags sen fortsättning på den som fanns runt 1980 när Hans Asplund släppte den här boken Farväl till funktionalismen, där han gjorde upp med sin och sin fars då funktionalistiska idéer. Och egentligen så är det väl den debatten som vi har stått och stampat i 50 år ungefär. Läser man i arkitekturtidskrifterna från sent 70-tal, tidigt 80-tal, då är det debatten mellan funktionalism och klassicism. De här postmodernisterna som Henrik nämner, de förespråkade ju att man skulle återuppliva de klassicistiska stilelementen i byggandet. Men det blev ju inte så hemskt mycket av med den. Så att jag tror vi är inte färdiga med 80-talets arkitekturdebatt. Vi är fortfarande kvar i den.
Men ditt svar är i alla fall att det finns ett glapp helt enkelt.
Jo, men jag skulle inte säga att den är mellan vanligt folk och arkitekterna. Jag skulle säga att det är mellan de som har haft störst inflytande över vad som har byggts under efterkrigstiden och merparten även av etablissemanget.
Kajsa, samma fråga till dig. Finns det här glappet?
Jag tror att det är ett väldigt upplevt glapp. Men det är också att folk tillskriver arkitekter en mycket större makt än vad de egentligen har. För jag vet inte, jag har ju suttit i en konstant shitstorm här sedan i lördags och har fått förklara för folk att det är byggherren som sitter på pengarna, det är byggherren som sitter på makten, och vi kan ha hur goda intentioner som helst i programstadiet, men sen så är det inte allt så mycket som finns kvar efter det. Mm. För det, man sparar in.
Vi ska återkomma till din shitstorm, för den har ju också stämt. Lars-Anders, vill du kommentera något ytterligare här nu?
Ja, en väldigt anekdotisk berättelse bara. Jag var ute på en byggarbetsplats häromdagen och pratade med just en byggherre om man skulle ta. Det var en institutionsbyggnad från 60-talet i tegel som skulle kompletteras med ytterligare en byggnad. Och så frågade jag, vad ska det bli för fasadmaterial på den här nya huskroppen? Och den första var som sagt i rött tegel. Och då sa han, ja, vi hade ju gärna velat bygga den i tegel, precis som den första byggnaden. Men arkitekten sa att det inte skulle spegla stadens årsringar. Så därför har vi valt, och så var det något annat modernt material som jag inte kommer ihåg vad det hette. Och där kände jag ju då att det här argumentet som framförs, jag vet att det här är en anekdot, men där var det ju bevisligen så att byggherren hade föredragit att bygga i tegel. Men
det är som sagt inte alla byggherrar som gör det här. Nej. Bara inflika här.
Så arkitekten hade uppenbarligen en...
Ja, men där, jag kan ju tycka att arkitekten har en poäng där. För jag tycker att vid samtida tillägg till äldre byggnader att det är bra att det byggs in samtida traditioner. Eller som vi bygger idag. Att det blir ett samtida tillägg till en äldre byggnad.
Mm. Och materialet var ju förmodligen kortenstål, alltså rosttrökt stål.
Det är poppis att ha till tegel.
Nej, jag tror faktiskt inte att det var right. Det.
Mm. Innan ni blir alltför specialiserade i materialvalen här, ska gå vidare. Fråga dig, Henrik, en sak. Det här med att det finns ett glapp på att, så att säga, professionen och sakkunniga har en annan åsikt är väl egentligen inte så konstigt. För jag liksom, när jag lägger mig på operationsbordet så vill jag inte att läkaren ska fråga allmänheten om hur han ska skära, utan jag vill att han ska utgå från expertkunskap. Hur tänker du, vad landar du där i hur man ska förhålla sig till att det ändå finns en profession med en sakkunskap och liksom erfarenhet och så vidare gentemot en massa löst tyckande helt enkelt? Vad tänker du om det?
Nej, men jag tänker att en sån här diskussion som vi har här eller andra diskussioner är ju viktiga för att bredda kunskapen i ämnet, och där tror jag att det är många som har ett stort ansvar. Och jag tycker att det är jättebra att den här diskussionen finns. Alltså att det är väldigt många som engagerar sig i arkitektur och stadsbyggnad och liksom frågorna kring det som är runt omkring oss. Det är ju superviktigt och bra. Sen ibland så kan det vara så att vi som arbetar med såna här frågor dagligdags, vi behöver komma in med våra kunskaper och förklara dem ibland på ett tydligt sätt så att det blir en bra grund till diskussionen. Sen tycker ju naturligtvis vi inte alltid rätt, utan men det är viktigt att vi kan framföra våra kunskaper naturligtvis som en del i debatten. Jag vänder mig verkligen mot den här fint och fult debatten som jag tycker blir väldigt liksom platt och ointressant. Den leder inte till någonting positivt, utan det är mer tänker jag frågan så här, varför upplever man en stadsmiljö eller en byggnad som vacker eller trivsam eller en rumslighet som fin? Det är ju frågor som absolut går att diskutera på ett ganska intressant sätt för en bredare publik. Alltså inte bara för sakkunniga utan för allmänheten. Alla är ju på sitt sätt sakkunniga i den bebyggda miljön eftersom alla använder den ju varje dag.
Mm, jag är jävligt sakkunnig i min egen miljö. En fråga bara, lite mellanspel. Arkitekt eller arkitekt, vad säger man?
Jag säger arkitekt.
Lars-Anders?
Jag håller med Kajsa.
Mm. Jag säger arkitekt också. Mm. Men man får väl säga som man vill, tänker jag. Jag
tror. Men är inte det här lite okay? Alltså, koncern? Har man gått på handel säger man koncern, och säger man koncern så är man inte riktigt koll. Så att jag kan säga arkitekt, och säger ni arkitekt då, så har vi liksom delat upp det språkmässigt där. En fråga, jag fortsätter med dig Henrik, jag är lite, en sak som kan störa mig lite, det är att det här blir väldigt binärt med stilen, att först byggde man fint i många hundra år och så kom de kommunistiska funktionalisterna 1930 och sen byggde man fult och sen har man varit kvar väldigt länge. Men som du har redan varit inne på, det finns ju massor med stilar som har reagerat mot varandra, det är en extremt liksom, varför har vi hamnat tror du i den här liksom väldigt binära uppdelningen mellan det fina då och det fula nu?
Jag tror att det, även om du inte ville låta mig prata om stadsplanefrågor, så tror jag att det har ganska mycket med stadsplanefrågor att göra. Alltså i äldre stadsmiljöer, och då menar jag liksom inte hur de ser ut utan hur de är planerade. Alltså att man har ofta ett fastighetssystem med väldigt många olika fastigheter, alltså många olika viljor, många som kan bygga hus helt enkelt. Och sen så har man generella ganska enkla regler. Det ger en variation i varje kvarter. Om man går i en kvartersstadsmiljö så är det liksom en stor variation. Och där fungerar ett funktionalistiskt hus alldeles utmärkt bredvid ett 1880-talshus. När man sen gjorde en annan sorts planer, alltså när man sprängde staden och skapade öppna planmönstret, så blev det en helt annan sorts stad när fastigheterna blev väldigt stora och det bara blev en vilja. Det skapar ju mycket mindre variation, utan då blir det en enda stor bostadsanläggning egentligen. Och då på sitt sätt så spelar det inte så stor roll om det är bostadsanläggningen Bredäng i södra Stockholm eller om det är bostadsanläggningen Jakriborg som du nämnde Kajsa i din artikel. För det är också faktiskt en bostadsanläggning med en enda ägare som imiterar stadens liksom utseende. Mm. Ska man få bra, intressant arkitektur och låta många blommor blomma, då är det i grund och botten en stadsplanefråga där man behöver ha många, också mindre fastigheter så flera kan bygga med olika arkitekter och olika byggherrar. Helt.
Intressant, för jag såg att du på Twitter var lite inne på att när vi då tycker väldigt mycket om en viss form av arkitektur, det är framförallt den formen av stad som vi saknar då. Liksom. Alltså, den tiden som vi upplever som en levande stad, en blandad stad, alltså det som politiker ofta pratar om men som verkar så väldigt svårt att bygga numera.
Den omväxlande urbana tapeten.
Alltså så säger man kanske, ja. Men det är så, alltså, det blir vi lite lurade där kanske, att vi tror att vi gillar någonting bara för att vi egentligen gillar folklivet eller affären eller så vidare.
Ja, men precis. Jag tror att det är en väldigt stor bidragande faktor. Och sen så är det som med allting nytt, även ett nytt plagg i garderoben, att det lyser ju mycket starkare än de där som har hängt där hela tiden. Så att en ny byggnad kan sticka ut väldigt mycket, och till slut så inkorporeras den i stadsbilden och man ser den inte på samma sätt. Mm. Man vänjer sig vid att den finns där, det känns som en naturlig del av stan.
Just det. Som jag sa inledningsvis så har det blivit vanligt att politiker har ganska tydliga ambitioner när det gäller hur det ska byggas. Lars-Anders, är det en bra utveckling?
Jag tycker det är bra att politiker har börjat ta medborgarnas upprördhet över att de upplever att deras närmiljö förfulas på allvar. Men sen så tror jag ju, alltså för en politiker så är det ju precis som för snickaren som bara har en hammare och ser alla problem som en spik, att då försöker man lösa det genom politisk styrning, och det är inte nödvändigtvis så att utfallet kommer att bli bra på det sättet. Men jag tror ju också att det här i grunden är ett politiskt problem. Det kommunala planmonopolet har lett till den här situationen som Henrik beskriver. En gång i världen så planerade politiken städerna som en slags sammanhängande helhet, men på de individuella tomterna så fanns det en rätt långtgående frihet vad man faktiskt fick bygga, både estetiskt och vilken funktion byggnaden skulle ha. Medan idag är det tvärtom, det råder någon slags icke-planering på det stora planet. Och sen går man in och detaljstyr på varje enskild tomt istället. Och där har ju då byggherrarna ett väldigt stort inflytande över vad som blir på den enskilda tomten. Men ingen tar ansvaret över helheten. Då på 1890-talet när man byggde större delen av stenstaden, som är väldigt variationsrik och väldigt uppskattad idag, då hade man en generalplan och sen långtgående frihet på varje tomt. Mm. Så jag skulle kanske säga att politiken borde ta ett steg tillbaka, ta ett större helhetsansvar men ge större frihet på de enskilda tomterna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Henrik, du som är verksam inom en kommun, vad tänker du att om Stockholmspolitiker skulle börja uttala sig mer om nu ska vi bygga i den eller den stilen? Är det bra eller dåligt?
Det är väl bra att man har en diskussion om staden och hur den växer, men jag ansluter mig till det som Lars-Anders precis sa. Jag tror att det hade varit mer intressant att ha en diskussion om hur staden ska utformas utifrån en större plan. Om man tittar på det som byggs, den huvuddelen av det som byggs i Stockholm byggs i Stockholms ytterstad. I stadsdelar som planerades under efterkrigstiden och de planerades som färdiga enheter med alla de problem som det leder till när de sen ska växa. Det vill säga det blir alltid ett stort bråk när man ska bygga någonting nytt för att platsen inte är avsedd till det från början. Men de måste naturligtvis kunna utvecklas också. Där tror jag att en större plan, en större diskussion, också politisk diskussion om hur en sån större plan för ytterstadens tillväxt skulle kunna vara mycket mer värdefull än en diskussion om fönsterspröjs eller gesimser. Mm. Så den diskussionen önskar jag och Skönhetsrådet verkligen föra med politikerna.
Då verkar ni ganska överens. Kajsa, håller du också med?
Ja, jag håller med helt och hållet.
Ja, det var bra att vi hade en direkt om detta. Lars-Anders ska hålla med ännu mer.
Nej, jag vill säga att jag gärna vill se en diskussion om fönsterspröjs också. Jag förstår inte varför man inte kan få diskutera fasaden också. Fasaden är ju det man möter när man går på gatan. Egentligen kan man väl säga så här, jag bryr mig inte så mycket om hur det ser ut inuti hus som jag aldrig kommer att besöka. Men däremot så tvingas jag ju leva med de här byggnaderna varje dag. Och då unnar jag mig att också ha en uppfattning om hur de ser ut på ytan. Så jag tycker absolut att vi ska prata om det estetiska och att vi ska prata om fasaden. Sen kan vi ju göra det på en kanske lite, ja, du hade hamnat i en shitstorm. Det tycker jag ju absolut inte att du ska göra, eller någon annan för den delen heller. Men vi måste kunna prata om estetik.
Mm. Absolut, men jag vill helst inte ha en partipolitisk debatt om fönsterspröjs. Det tycker jag.
Inte en partipolitisk debatt. Det är ju sådana som vi som ska debattera.
Ja, men man kan ju absolut prata om fönstersprösarna. Och sen så är det också, måste man verkligen också tycka om precis allting man ser. Kan det inte vara bra att bli lite estetiskt utmanad mellan varven?
Jo, men om man blir estetiskt utmanad hela tiden, då är det väldigt slitsamt.
Ja,
då blir jag bättre på att bli utmanad. Det är så starkare. Jag tänkte att vi skulle ta upp, kanske jobbigt att prata om Kajsa, om den här shitstormen ändå, för det tycker jag är relevant, för att det blir tjafsigt, och jag tror alla som har sett liksom Facebook-diskussioner i vissa håll och sådär. Bara kort, vad består shitstorm? Vad säger folk om till dig när du går ut så här? Ja, du behöver inte citera förstås, men liksom bara om du kan ge någon beskrivning.
Nej, mycket görs inte så bra att citera, kan jag säga. Det har varit väldigt många arga män som har hört av sig.
Ja, men folk beter sig jävligt illa helt enkelt.
Ja, många har betett sig väldigt väl och varit väldigt intresserade av att diskutera det här, vilket jag tycker har varit jättekul. Så att jag har ju diskuterat det här på längden och tvären sedan i lördags. Mm. För att jag tycker att det är väldigt roligt och jag blir glad över att folk bryr sig så mycket. Det ska absolut inte säga att det bara har varit en shitstorm.
Nej, men en shitstorm är ju allvarligt nog. För det är bara man liksom, kan man, hur gör vi för att inte något liksom form av aggressivt kulturkrig ska ta över här? Liksom? Kan man, vi som, eller ni som seriöst undervisar delta i debatten, hur tänker ni kring det här? Kan vi göra någonting åt det, eller ska man bara ignorera det? Eller, Henrik, vad har du några tankar rent allmänt? Liksom?
Om hur man ska kunna undgå en shitstorm?
Nej, men inte undgå, men liksom hur vi ska slippa det. Liksom. Det kanske man inte kan.
Jag tänker så här att det här är ju en fråga som berör alla människor, och därför så blir det ju en fråga som väldigt många människor har synpunkter kring. Mm. Men precis som i alla frågor som är intressanta att diskutera, så får man ju lägga band på sina innersta känslor ibland. Det känns ju liksom rätt så naturligt. Jag tänker att den här frågan om liksom staden och stadsbyggnadskonsten i någon slags bredare mening är en viktig fråga verkligen att föra utifrån hur våra städer funkar, och där är det jättebra om alla kan vara med, men det kräver ju att man naturligtvis har ett, liksom ett schysst samtal, ett hårt samtal men ett schysst samtal. Mm.
En fråga som jag är jäkligt nyfiken på, för mig som lekman är det ibland svårt att skilja på inspiration och influenser från det som då kallas pastischer. Varför är det skillnad på när liksom en postmodern arkitekt på 80-talet lånade valv och kolonner från klassiska byggnader, eller när liksom någon på arkitekturupproret idag slänger in liknande kolonner och valv idag och säger, titta vad fint det blir. Jag upplever det liksom att här finns det lite hyckleri, tycker jag. Är det någon som kan känna igen sig i det?
Vem är det som hycklar, menar du?
Jo, att en arkitekt kan minsann ibland använda sig av gamla influenser och då är det så fint och bra, men när någon lekman gör det, då är det bara pastisch och fånigt. Liksom. Alltså, jag för mig är inte det självklart var gränsen går. När blir influenser från det förflutna pastisch?
Jag skulle nog säga att de arkitekter som ritar i traditionella stilar ofta blir anklagade för att göra pasticher av de som inte ritar i traditionella stilar. Och det här tycker jag väl är ett typiskt exempel på den låga nivå i debatten som jag skulle se att vi slipper. Det är inte nödvändigtvis en pastisch bara för att man bygger i en traditionell stil. Och jag tycker vi borde höja oss från den nivån.
Mm. Jag vet inte om jag uttryckte mig. Henrik, förstår du vad jag menar här? Liksom att ibland så är det pastisch och ibland så är det liksom fina influenser från en äldre tid.
Jag tänker så här, att som jag nämnde innan, att postmodernismen var på 80-talet och någon slags ny postmodernism som vi ser idag, det är ju inte någon jättestor liksom skillnad rent idémässigt. Sen så kan man ju bedöma om det är bra eller mindre bra. Och det kunde man göra då, det kan man naturligtvis göra idag också. Sen att man lånar in och inspireras av arkitekturhistorien, det har man ju alltid gjort i alla tider. Att göra rena kopior av andra byggnader är kanske mindre vanligt. Och pastischer kan också vara bra i rätt läge om det är en väldigt känslig kulturmiljö till exempel. Lite skojigt exempel kan man ju säga är gamla kanslihusets tillbyggnad i Gamla stan, som kanslihuset säger då en pastisch från 30-talet som har gjort en pastisch på pastischen. Men den har blivit ganska hygglig i den miljön. Men allting handlar ju om liksom vilket sammanhang som man verkar i också.
Kajsa, vill du kommentera någonting på detta? Eller?
Nej, jag håller med föregående talare här.
Men jag tycker det här, just rädslan för att bygga en äldre stil, det går ibland ut över helheten. Jag har ett exempel när man byggde ut Erik och Tore Alséns kommunhus i Uppsala från 60-talet, som ju var tänkt att vara en kvadrat, men man hade inte råd med det, så den blev L-formad. Nu har man byggt färdigt det här huset som en kvadrat. Men eftersom man då ska visa på stadens årsringar, så fulländar man inte Alsenbrödernas vision och bygger det här fullständiga funktionalistiska huset, utan man har byggt en väldigt tråkig tillbyggnad i någon slags samtida stil i ordets sämsta bemärkelse. Och här menar jag att rädslan för pastisch begränsar så att man inte fullföljer en ursprunglig idé.
Jag riskerar att bli anklagad för att ha skapat en varböld.
Kommer jag med högaffen?
Nej, hörni, ytterligare en tanke jag vill pröva. Det finns ju olika åsikter om exakt hur den här diskussionen ska föras och vad alternativet är. Men jag tycker ändå, liksom, vilket visas även här, att det finns ändå en ganska spridd uppfattning att en del av dagens arkitektur är lite blodlös, är lite tråkig, är lite billig. Generiskt nyfunkus gör ju ingen direkt glad, skrev du i din artikel, Kajsa. Jag tror alla vet de här vissa lådor som byggs kanske för mycket på slentrian. Ja, det kan vi vara ganska överens om att det finns lite problem med det.
Så jag tycker inte att generisk nyfunkis är vårt största problem. Jag tycker att vi har för lite slentrianmässig vardagsarkitektur som inte gör anspråk på att sticka ut och imponera på betraktaren. Det är samma sak med det sena 1700-talets nyklassicism, avskalat, enkelt, smälter in, men man kommer inte att komma ihåg det enskilda huset för att det bidrar till en helhet. Däremot så tycker jag att det tråkigaste som byggs idag, det är de här, jag skulle inte ens kalla det modernism, jag skulle kalla det en slags anti-arkitektur som ser ut som volymstudier som har förverkligats i verkligheten. Alltså, nu vet jag att kritikerna mot modernism kallar allting modernt för lådor, men jag menar att det här är verkligen lådor. Det är alltså, det är bara kroppar i rummet utan någon form av ambition till gestaltning, och så har man gjort fönster på dem. Och det tycker jag är det värsta i samtiden. Och det absolut fulaste, om man får använda det uttrycket.
Okej, men nyfunkus är ändå lite bättre då. För där har man ändå gjort ett försök att det ska hända någonting.
Ja, där finns det en ambition till någon typ av gestaltning. Men mycket som byggs verkar helt sakna den ambition.
Bygger vi lådor, Kajsa?
Jag skulle säga att svensk arkitektur inte har så mycket av ett stilproblem som ett kvalitetsproblem faktiskt. Mm. Att det inte är stilen här som jag bekymrar, utan jag vill ju ha god arkitektur.
Men likförbannat påverkar utseendet?
Ja, absolut. Utan jag vill att man ska kunna bygga för långsiktigt ägande och förvaltning. Och då brukar byggherrarna vara mer villiga att satsa på gedigna material som håller över tid och som ger en annan typ av känsla till byggnaden. Mm. För mycket av kritiken mot modern arkitektur är ju just att det ser lite billigt och tråkigt ut. Och det ser ut som att det är hopslängt i en hast.
Mm. Men då kokar det ner då. Ska vi prata pengar. Vem är det som vill... Okay, så du jobbar ju liksom praktiskt som byggnadsingenjör. Mm. Penningens roll i allt detta.
Berätta. Ja, den är ju avgörande. Jag jobbar ju konstant mot en väldigt pressad budget med en byggherre som flåsar oss i nacken. Vi har ju svårt att få dem att betala för enkla saker som gestaltningsritningar eller en genomarbetad dörruppställning mellanåt. Så att det kan vara lite mycket begärt att då tro att de ska vilja betala för rikt utsmyckade fasader och riktigt gedigna material så som vi vill ha. Då står man ju där med lossnande fasadskivor sen.
Mm. Lars-Anders, vem ska betala det här extra lilla fina?
Så jag tror att ett grundläggande problem nu är att det är säljarens marknad och inte köparens marknad. När man byggde då det kritiserade Östermalm så var det massor med tomter som bebyggdes på en och samma gång. Så det var strid på kniven om köparna och om hyresgästerna. För många av de här husen var ju hyresfastigheter på den tiden. Alltså var man tvungen att kosta på både invändigt och utvändigt. Fasaderna med alla dessa detaljer var ju ett sätt att locka hyresgäster och köpare. Idag så vet vi ju att det går att sälja i princip vad som helst. Det går att sälja skräp för folk behöver flytta in. Folk behöver ha en bostad eller ett kontorsutrymme. Och då får vi den arkitekturen. Det är inte så att vi inte har råd att bygga lika dyrt som man gjorde för 100 år sedan. För samhället är många gånger rikare idag än vad det var för 100 år sedan. Men man behöver inte satsa på det.
Men en räntehöjning till då, så kanske det inte blir säljarens marknad längre.
Det är möjligt.
Henrik, vad säger du?
Nej, men jag tänkte bara göra en snabb tillbaka stickare till ja, Östermalm nämndes här. Det kan vara egentligen vilken innerstadsstadsdel som helst. Om man tänker sig så här att i en innerstadsmiljö eller en stadsmiljö med kvarter så har en byggnad normalt sett en gatufasad, en gårdsfasad och sen så är det två brandmurar. Mm. Det vill säga det är en huvudfasad som liksom hela krutet ska läggas på ekonomin. Mm. Då har man liksom möjlighet att göra, om man nu vill det, liksom en väldigt påkostad fasad. Om vi tittar på huvuddelen av det som byggs idag så byggs ju det inte på det sättet utan i ett fritt landskap med 4 huvudfasader. Då får man en annan typ av ekonomi och dessutom såklart i en annan kanske ekonomisk geografi. Jämför man med det som byggdes på säg 40- och 50-talet, liksom högkvalitativ bebyggelse som finns i en stor del utav Sverige med just i det här fria landskapet, så kan man se att man med den tidens ekonomi ändå lyckades med väldigt fina saker, jättefina entréer till exempel, eller de här enkla sakerna, det man möter, det som är liksom i stadsskalan, om man tänker sig i den gåendes skala, det man möter är högkvalitativt, resten har man inte lagt riktigt lika mycket på, för det behövs inte. Där tror jag vi behöver bli väldigt, väldigt mycket bättre idag. Tar man tunnelbanan ut till slutstationen och tittar på vad som byggs där, så blir man ofta inte särskilt glad, för att på något sätt så sjunker ambitionsnivån ofta per tunnelbanestation, ledsamt nog. Så där finns det väldigt mycket att göra, och då behöver det inte handla om extremt påkostade passader, utan det handlar om att hitta de här detaljerna som är viktiga för upplevelsen av byggnaden i den miljön man rör sig. Som sagt, entréer, hur ser bottenvåningen ut? Hur ser rumsligheten ut där man rör sig? Där har vi jättemycket mer som vi kan göra ganska enkelt. Och där behöver vi inte titta på Östermalm. Där kan vi titta på hur vi byggde i Blackeberg eller i Kärrtorp.
Mm. Jätteintressant hörni. Vi ska börja runda av. Jag tänkte bara att ni skulle få själva göra en liten avrundning. Alltså, vad tror ni här... Diskussionen kring arkitektur, både på Facebook och liksom på de fina kultursidorna. Vart är vi på väg någonstans ifall ni vill spana? Vad behövs det för att... Vårt gemensamma mål är ju att arkitekturen ska bli bättre och mer spännande och tillfredsställande för alla människor. Vad behövs för det? Ja, vem vill börja? Kajsa, vill du börja?
Oj, vilken svår fråga. Jag tror framförallt att behöver satsa pengar.
Vem ska göra det?
Byggherrarna framförallt. Mm. Och det kan ju vara allting från kommuner till privatpersoner. Så att, för då som sagt, då får man ju de här genomarbetade entréerna till exempel. Den typen av att man satsar på stadsrummet och slutar stirra sig blind på byggnad för byggnad. Utan att, som vi pratade om tidigare här, att man tar ett helhetsgrepp på det hela. Och också satsar på innemiljöerna och slutar banta bort även saker där av kostnadsskäl. Mm. För god arkitektur är ju även det invändiga där vi bor och våra kontor.
Jag känner att samtliga måste komma tillbaka på en stadsbyggnadspodd, för vi pratar ju så mycket planering här också. Alla, samma fråga till dig. Vad ser du framför dig?
Nej, men jag tycker det är mycket som går faktiskt åt rätt håll just nu. Jag tycker det är faktum att vi diskuterar de här sakerna, oavsett om det handlar om fönsterspröjs eller om det handlar om stadsplanering, tycker jag är positivt i sig. Jag tycker det är positivt att man har börjat bygga innerstad igen. I Stockholm har man börjat bygga, vi har Hagastaden och vi har även det gamla spårvägsmuseet på Södermalm där man bygger tät, traditionell kvartersstad. Jag tycker vi ser en större variation i stilinriktningar också vad gäller flerfamiljshus än vad vi har gjort på länge. Jag tycker man hör både politiker och privata aktörer som pratar om att de efterfrågar andra stiluttryck till exempel. Så jag tror nog att vi går en ljusnande och mer variationsrik framtid till mötes. Och apropå detta med köparens marknad så tror jag ju nu att det börjar bli lite grann av en kamp om inflyttare i kommuner. Människor har börjat rösta med fötterna. Och det gäller inte bara vilken typ av arkitektur människor föredrar. Det handlar om upplåtelseformer också. Redan innan pandemin så såg vi ju en utflyttningsvåg ur Stockholm för första gången på 50 år eller någonting sånt där. Och det var barnfamiljerna som flyttade inom där två timmars radien från arbetsmarknaden för att de ville bo i eget småhus. Så vi ser att människor börjar ta kontrollen över sina egna liv. Och nu gäller det då att fastighetsägare, byggherrar, politiker, arkitekter börjar följa efter kunderna och möta efterfrågan med utbud.
Mm. Och Henrik då, slutligen, vad tänker du?
Jag har också en positiv bild på framtiden. Jag tror också att mycket av diskussionen kring stadsplanering, byggande bidrar till liksom ett högre eller ett bättre resultat helt enkelt. Men det finns väldigt mycket kvar att göra och det har ju redan nämnts här flera gånger. Jag tror att vi måste, när vi bygger så mycket som vi har gjort i alla fall, nu får vi se vad konjunkturen tar vägen, men då måste vi också planera större och staden måste bli den som sätter sig i förarsätet och planerar. Det är det som politikerna och tjänstemännen så att säga, kan göra. Att bygga och rita husen, det är någon annans uppgift egentligen. Så det gäller att man gör rätt sak där. Och där kanske det är till och med så att den här annalkande krisen kan ge lite arbetsro att göra de här större planerna med där många blommor kan blomma här framöver och vi får se mer variationsrik och intressant sammanhängande stad där stadsrummen är i fokus.
Och då ska jag påminna att då hänger jag på Stockholms översiktsplan 1999 som då vi fortfarande bygger väldigt mycket efter. Det var då man slog fast att Hamburg Sjöstad, att Lohudden, Hagastaden, Nordvästra Kungsholmen så skulle byggas då man började bygga staden inåt. Den togs faktiskt fram under en extrem lågkonjunktur så det byggdes väldigt lite. Men den har man ju använt nu i 20 års tid. Nu börjar utrymmena ta slut så vi behöver leta nya strategier. Men ja, det var en ganska lyckad för att vara en översiktsplan faktiskt den gången.
Absolut.
Tack för det och stort tack till alla tre, Kajsa Söderström, Lars-Anders Johansson och Henrik Nelund för att ni kom och pratade med mig idag. Det var jättetrevligt. Tack.
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 Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Vi undanber oss dock skitstormar. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.